Härligt att få vara här. Tack så mycket för inbjudan och för det sätt som ni har välkomnat mig. Det har känts väldigt roligt. Gläder mig att få dela den här helgen med er i Umeå. Det var väldigt roligt på universitetet att få se så mycket studenter. Och jag som reser runt ganska mycket också på olika högskolor och skolor. Jag har länge känt så här att det känns som vår kultur håller på att stängas för evangeliet. Och väldigt många kristna har liksom dragit sig tillbaka in i kyrkorna. Och det finns många krafter som just vill stänga vår kultur för evangeliet. Men det känns som vi är inne i en vändpunkt. Och jag tror vi fortfarande så att säga har en fot i dörren. Och det är vår kallelse från Herren att i hans kraft vara med och sparka upp dörren i vår kultur igen för evangeliet. Och jag tyckte den här lunchseminariet på universitetet var ett sånt tecken. Det kommer mycket folk, det finns en intensitet, det finns ett engagemang. Och vi ska inte släppa det. Så, väldigt roligt att få vara här. Väldigt roligt att få dela Guds ord med er som vi ska göra. Temat för den här kvällen är: kan en människa lära känna Gud? Och vi ska läsa en väldigt känd psalm ur Saltaren. En av mina favorittexter som jag ofta återvänder till. Kan en människa lära känna Gud? Vi lovsjöng Herren här och prisade honom. Låt oss vända oss till Herren igen och be en bön för den här kvällen. Herre, tack att vi får vara inför ditt ansikte och lovsjunga dig och prisa dig. Tack för att vi får lyssna till ditt ord, och jag ber dig nu att du ska komma med din ande och vidröra våra liv, öppna våra hjärtan och våra tankar, vår vilja, hela vår person för dig. Här är du en levande Gud. Tackar dig för att du finns här hos oss, du finns här i den här tiden och du vill göra någonting med oss. Tack att vi får lära känna dig och dra oss in i en relation till dig. I ditt namn, Jesus, ber jag. Amen. Om man reflekterade över sångerna vi sjöng så innehöll de ju ganska många påståenden om Gud. Där man tackar Gud för hans godhet och påstår att han är herre och kung. Och efterhand som jag kommer att tala här så kommer jag att påstå ett antal saker om Gud. Vem Gud är. Och då vet jag att det finns massa människor runt omkring i vår kultur som säger: det här med läror och dogmer är ju bara helt hopplöst. Sånt som ni håller på med i kyrkan. Att påstå hur någonting är. Hur i all sin dag kan ni veta vad som är sant? Jag gillar inte det här med läror och dogmer. Det här är bara någonting som man tror på, som man, det kan inte bevisas. Och så går man kring och hävdar det här som ändå bara är någon sorts tro. Och det värsta är att man försöker sprida det till andra. Inte minst ni kristna. Helt hopplösa med det att försöka liksom pusha andra att ta över era läror och era dogmer. Det där är bara farligt. Ni vill bara skaffa, liksom, ta makt över människor. Trycka ner människor. Så blir det när man har en viss tro, en viss lära. Och så ska man försöka föra över den på någon annan. Jag gillar det inte. Det här är väldigt känsligt i ungdomsgenerationen. Att liksom någon ska försöka trycka ner en lära i halsen på en. Jag kan förstå den där känslan. Jag kan på ett sätt förstå känslan när människor säger: jag gillar inte läror och dogmer. Alla måste väl själv få avgöra sanningen. Var en är verkligen fri att tycka och tänka och tro som man vill. Men måste man inte erkänna att det här sista som jag nu sa, att det är som en lära och en dogm. Alla avgör själv sanningen. Och är det inte just den dogmen som alla försöker stoppa ner i halsen på mig? Alltså, man verkar inte komma runt det här. Att man faktiskt tror att någonting är sant. Och man försöker påverka sin omgivning med det man tror är sant. Det gör den som är kristen, som har fått lära känna Herren och vill försöka ge det vidare till andra. Det gör vår sekulära kultur, som vill ta bort Gud och som vill ta bort tron på Jesus. De har sina dogmer och försöker överföra de dogmerna på andra. Om man börjar reflektera över det, så går det här inte att komma undan. Alla tror på någonting som de håller för sant. Och det man håller för sant är man förstås villig att ge till andra, för man tycker det är viktigt. Så det där kan man inte komma undan. Däremot ska vi vara väldigt varsamma med varandra. Man ska inte pressa någon annan människa på någonting mot den personens vilja och önskan. Man måste visa respekt och hänsyn. Det måste vi lära oss att göra mot varandra i vår kultur. Men ingen kan komma undan frågan om det som är sant, och ingen kan komma undan frågan om att man faktiskt försöker påverka andra. Så jag skäms inte dugg för att jag håller vissa dogmer för sanna, och att jag lägger en stor del av min tid på att försöka hjälpa människor att upptäcka den här sanningen. Det finns ett fint ord som heter agnosticism. Agnosticism. Jag ska förklara lite bakgrunden till det ordet. För det har nämligen en speciell historia. Jag ska sen förklara vad ordet betyder. Agnosticism. Vi vet vem som har myntat det ordet och vilken bakgrund det ordet har. En engelsk gentleman som hette T.H. Huxley, som levde på 1800-talet. Han var medlem i en fin herrklubb som överklassen och intelligentsian ofta var. Han var med i någonting som hette den metafysiska klubben. Där träffades en mängd herrar och diskuterade olika saker. Då skriver Huxley i sina memoarer om den metafysiska klubben att det som var typiskt för den metafysiska klubben, det var att där fanns alla uppfattningar, alla åsikter representerade. Människor var gudstroende, de var kristna, de var deister, de var ateister, de var panteister. Alla uppfattningar fanns. Och alla var mycket ivriga om sin egen uppfattning. Men Huxley hade ett problem. Han kände att det som var så kännetecknande för alla de andra, nämligen att de visste hur det var, just det var han säker på att det kunde man inte uppnå. Han var helt säker på att man kan inte veta hur det är. Och han skrev att han kände sig som räven som har förlorat sin svans i en fälla. Alla andra paraderade på klubben med en stor svans där det stod gudstroende eller ateist eller panteist. Men han hade ingen svans. Han kunde inte säga var han var, för han var övertygad om att man kunde inte ha någon kunskap om det yttersta. Och då säger han att han myntade ett uttryck, för han ville också ha en svans. Han tog det grekiska ordet för kunskap, gnosis, och så satte han en negation. Agnosis, alltså icke-kunskap. Och så hade han fått en beteckning. Han var agnostiker. Och nu kunde jag komma till klubben och paradera med min svans. Ja, det är inte så många som känner till Huxley. Det är kanske inte jättemånga som beskriver sig själv som agnostiker. Men själva inställningen, den är ganska vanlig. Att människor tänker, man kan nog inte veta. Det går inte att få kunskap. Det hade varit jätteintressant om vi kunde veta vem Gud är. Men den möjligheten finns inte. Det visa, det sunda, det är att vara agnostiker. Det här är en väldigt vanlig hållning i vår kultur. Och det här kommer jag att prata om en stund. Agnosticismen. Tanken att vi inte kan veta. Vad ska vi säga om det? Om jag får vara lite filosofisk en kort stund. Och om ni undrar var psalm 19 tar vägen, så jag lovar er, den kommer snart. Men jag vill vara lite filosofisk en liten stund. Om man börjar analysera det här med agnosticismen, när människor säger nej, men man kan inte veta, liksom tagga ner, lugna ner det. Det är bortom vår kunskap. Så kan man komma fram till, tycker jag, att det finns två typer av agnosticism. Man kan vara agnostiker på två sätt. Och när jag är ute och diskuterar med studenter så möter jag båda typerna. Man kan ha en sluten form av agnosticism. Eller en hård form av agnosticism. Då säger människor så här. Nej, man kan inte veta. Det är principiellt uteslutet med kunskap om Gud. Jag vet att man inte kan veta. Det är liksom helt säkert att man inte kan ha kunskap. Den positionen är jag inte så imponerad av. Därför att för mig låter det som en självmotsägelse. Att jag vet att man inte kan veta. Och min motfråga är alltid, hur kan du utesluta att kunskap om Gud är möjlig? Hur kan du vara så säker på att man aldrig kan få kunskap om Gud? Det verkar nästan vara en fördomsfull uppfattning. Vad är det som gör att en människa principiellt inte skulle kunna ha kunskap om Gud? Jag förstår det inte. Och det verkar farligt att säga att man kan inte veta och så inte ge frågan en chans. Måste inte en öppen människa faktiskt säga, okej, i utgångsläget så tror jag inte att man kan ha någon kunskap, men jag är öppen och undersöker. Så här tycker jag vi behöver liksom peta lite på fördomsfullheten hos de som lite för snabbt hävdar det går inte att ha kunskap om Gud. Sen finns det en annan sorts agnosticism, man kan kalla för en mer öppen agnosticism. Då människor säger så här, jag har ingen kunskap om Gud. Så vitt jag vet kan man inte veta någonting om Gud. Jag har inte sett någon möjlighet att lära känna Gud. Ja, det har jag ganska mycket respekt för. Så kan det ju verkligen vara. Att man känner, jag förstår inte vem Gud är. Jag har inte sett någon möjlighet för mig att få kunskap om Gud. Okej. Okay. Det är en hållning som jag kan förstå. Som jag kan köpa. Det man behöver fundera på, det är vad som är den drivande kraften hos en sån person. Är det öppenhet så att man verkligen är villig att ta emot kunskap om Gud om den erbjuds? Eller är det här i verkligheten en flyktväg? Att vad som än erbjuds så kommer man alltid att fortsätta säga nej, det finns ingen kunskap. Det där kan ju vara svårt att veta. Det vet kanske bara personen själv vad som pågår i ens hjärta. Men det behöver man ju fundera på. Är det en ärlig agnosticism som säger jag har ingen kunskap om Gud men jag är öppen för att få det? Eller är det här ett sätt att hela tiden hålla frågan ifrån sig? Och egentligen detsamma som den slutna agnosticismen. Ja, det kan bara personen själv och Gud säga någonting om, tror jag. Det agnostikerna säger om Gud, det är alltså att de säger, vi kommer inte längre. Låt oss vara ödmjuka. Vi kanske anar något större än oss själva. Det gör väl många människor. Man anar att kanske finns det någonting mer. Men ingen vet vad det är. Ingen vet vad eller vem detta mer är. Måste vi inte erkänna att det där är liksom så bara som sand som rinner genom fingrarna? Om man verkligen skulle säga någonting om Gud, om hans vilja, om hans hjärta, om hans tankar. Det är ingen som vet. Det här kan finnas i kristna sammanhang och teologiska sammanhang. Vår förre ärkebiskop i Sverige, K.G. Hammar, han har ju drivit en sån här punkt ganska långt. Han säger så här, man måste skilja på Gud med versaler, Gud med stora bokstäver, vem Gud är i sig själv. Det är ingen som vet och det kan man inte veta. Och sen Gud med små bokstäver, det är vem Gud är för mig. Alltså min gudsbild. Och det kan vi förstås diskutera, det här är Gud för mig, så lyssnar jag på det här är Gud för dig och så kan vi byta gudsbilder med varandra, så att säga. Men han är väldigt noga med att dra den här linjen, vem Gud är i sig själv. kan vi inte veta. Så han blir en form av agnostiker till frågan om Gud i sig själv, om Gud på riktigt. Och för min del så känner jag att gudstro blir väldigt ointressant om det begränsas bara till min bild av Gud. För hur intressant är det att jag har en bild av Gud? Ja, men det blir ju bara intressant ifall den bilden kopplar till en verklighet. Så det finns någon sorts relation mellan vad jag tänker om Gud och vem Gud faktiskt är. Om den kopplingen inte finns, så blir min gudsbild, tycker jag, helt ointressant. Okej, det här var lite bakgrundstankar runt agnosticismen. Det är en frågeställning som är vanlig i vår tid. Frågan är, kan vi veta någonting om Gud? Men det är en frågeställning som man, om man läser klassisk litteratur, ser genom hela mänsklighetens historia. Människor har ständigt brottats med det här förstås. Finns det någon säker kunskap om Gud? Och då ska vi läsa en psalm i Saltaren. En mycket intressant psalm, psalm 19. Det är en psalm som är skriven av en av mänsklighetens största litterära författare. Fantastisk konstnär. Alltså, texten är 3000 år gammal. Den läses fortfarande över hela världen. Då har texten en viss kvalitet. Vi har ju en massa svenska deckarförfattare som säljer väldigt bra just nu och som säljer ut över världen, eller hur? Hur många av dem kommer man att läsa om 3000 år? Ja, inte så många. Det är en text skriven av en mycket stor konstnär. Det är en text skriven av en person som i sin samtid var en av de stora gestalterna som rörde sig i den del av världen som han levde i, på den världspolitiska scenen, så att säga. Han hade börjat som en ung, nästan en form av gerillakrigare, en sorts sin tid Che Guevara, och hade sen på olika sätt fått position att bli kung och var kung över ett växande kungarike. Och var en fantastisk stor personlighet. Jag säger det här för att vi liksom ska bryta lite liksom den här känslan av att nu ska vi läsa någon väldigt, väldigt from och andlig text, för den råkar stå i Bibeln. Vi ska läsa en av världslitteraturens stora texter, skriven av en ytterligt fascinerande gestalt i mänsklighetens historia, nämligen kung David. Och i den här psalmen så ger kung David sin respons på agnosticismen. Ja, han använder inte det ordet. Och han lever lite före Huxley. Så ni finner inte ordet agnosticism i psalmen. Men det psalmen handlar om, det är att David i tre steg argumenterar mot agnostikern. Och därför gör det här till en rykande aktuell psalm för oss som lever i en kultur med så mycket agnostiker. Och vi ska läsa de här tre delarna var för sig och se vilken respons David ger till agnostikern. Vi läser de första verserna här. För körledaren en psalm av David. Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras. Men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord. Där har han rest ett tält åt solen. Den liknar en brudgum som lämnar sin kammare, en hjälte som gläds åt att löpa sin bana. Den stiger vid himmelens ena ände och når i sitt kretslopp den andra. Ingenting är gömt för dess glöd. Här är Davids första respons till agnostikern. Det finns en överväldigande, ordlös kommunikation från Gud. Alltså, hur kan vi lära känna Gud? Därför att Gud har talat. Och det första som David säger är att han har talat på ett ordlöst sätt. Ni vet att vi kan kommunicera på många olika sätt, eller hur? Kroppsspråk. är ju en sorts språk. Det är ordlöst men kommunicerar någonting, eller hur? Man kan se glädje eller vrede och olika saker, förvåning i en människas kroppsspråk. Så det finns ju kommunikation som är ordlös, men den kommunicerar fortfarande någonting. Och David börjar med att säga, det finns en ordlös kommunikation som är väldigt, väldigt kraftfull. Han säger att Gud sänder ett budskap via själva skapelsen. Himlarna berättar någonting om Gud. Fästet förkunnar, predikar. Alltså när vi tittar oss omkring i den här världen så finns det så att säga ett kroppsspråk. Det kommunicerar någonting till oss. Vi kan förstå någonting. Det är inte så att man i direkt form ser Gud eller på ett direkt sätt hör Guds röst. Men ändå kan man dra slutsatser. En del av er har kanske varit med om det tragiska att man har varit borta. Så kommer man hem, man sätter nyckeln i dörren. Man tar ner handtaget, man öppnar dörren. Och på en hundradel sekund inser man omedelbart att någon har varit i lägenheten. Personen syns inte. Den inbrottstjuven är inte där längre. Personen hörs inte. Personen är inte där. Men det finns någonting i rummet som omedelbart säger någonting till dig. Behöver inte fundera någonting. Det är alldeles överväldigande. Ett destruktivt budskap. Någon har varit inne och rotat i alla dina saker, eller hur? Man kan tänka sig positivt att öppna dörren och det finns en signal av kärlek. Någon som bryr sig om dig, vill kommunicera någonting i rummet. Davids tankegång här är att skapelsen vittnar om Gud. Att världen vi har runt omkring oss säger någonting till oss. Och det här är ju anledningen, orsaken till att människan genom hela sin historia har varit religiös, har vänt sig utåt mot någonting. Därför att skapelsen säger någonting om Gud. Så säger David tre saker om den här kommunikationen. Alltså det är som någon sorts radiosändning. Ni vet, i det här rummet är det alldeles fullt med radiovågor. Vi ser dem inte. Vi hör dem inte, vad som så att säga ligger i de vågorna. Men det går att ta, om man har en mottagare, att avkoda det där. Och så verkar David tänka att den här världen, den genomstrålas av en sändning från Gud som vi människor kan avkoda. Och han säger tre saker om den sändningen. Det första är, i vers 3, det är en kontinuerlig kommunikation från Gud. Den ena dagen talar om det till den andra. Den ena natten till den andra. Alltså 24 timmar om dygnet, dag och natt, kommunicerar Gud till oss att han finns, att det är han som är Gud, att han är mäktig, att han är stor, att skönhet kommer från honom. Allt det som skapelsen hela tiden säger till oss. Det pågår kontinuerligt. 24 timmar om dygnet är vi utsatta för sändning från Gud. Man kan förstås placera sig själv i radioskugga om man vill. Jag menar, det går att krypa in i grottor där radiosignalen plötsligt blir svag. Och så. Man kan skärma av sig. Man kan välja att inte ta fram mottagaren så att säga. Visst, vi har de valen. Men sändningen finns där. Det andra, det är att det är en icke-språklig kommunikation. Det är inte ord, det är inte tal. Utan det är en annan sorts kommunikation. Precis som konstverk kommunicerar utan att det finns en röst som säger någonting. Och för det tredje så är det en universell kommunikation. Över hela jorden sträcker sig himlarna, himlavalvet. Så på vilken plats man än befinner sig, så talar Gud till oss genom skapelsen. Vilken plats man än befinner sig på jorden, vid vilken tidpunkt man än befinner sig i historien, så talar Gud till människan. Himlarna sträcker sig ut över hela jorden. Och deras röst når till världens ände, alltså överallt. I en annan välkänd psalm så uppehåller sig David vid den här tankegången. Han säger, vart kan jag fly för ditt ansikte? Och han svarar själv: far upp till himmelen så är du där, och ner till dödsriket så är du där. Gör mig en boning ytterst i havet, eller tar jag morgonrådnadens vingar. Det där är ett poetiskt sätt i Mellanöstern att tala om öster och väster. Ytterst i havet och morgonrådnadens vingar, det är öster och väster. Så, han tar alla dimensioner och säger: vart jag än vänder mig så är du där, Gud. En människa kan aldrig fly undan Gud. Så här långt så har Davids dikt varit väldigt begriplig, väldigt logiskt uppbyggd. Gud kommunicerar, han gör det kontinuerligt, icke-språkligt, universellt. Och sen flummar David ut i någon sorts konstig dikt om solen. Lite halvt psykedeliskt om solen som... Och så blandar han olika metaforer om solen. Den är som en brudgum som vandrar sin bana och en... Ja, man undrar, vad sysslar han med där? Vad är denna dikt om solen? Ja, jag tror det finns två orsaker varför David talar om solen. Dels därför att han lever i en tid där många dyrkade solen och sa solen är Gud. Och det David kommunicerar är ju: nej, solen är inte Gud. Den är ett av vittnesmålen om Gud. Och sen kanske viktigare, det understryker det universella. Hela det här utvikningen om solen, hur den vandrar över himlavalvet, slutar med att inget är dolt för dess hetta. Alltså solen strålar nog människor över hela jorden. Så är det med Guds kommunikation. Den når fram överallt. Naturen påverkar oss människor väldigt starkt. Nästan alla människor har ju upplevelser av naturen som man kan påminna sig om. Man vandrar högt upp i fjällvärlden, eller man tar sig långt ut i skärgården, ut i havsbandet. Man ser soluppgången. Och det är en väldigt stark upplevelse. Och jag har en fråga till er här. Vad är det som gör att naturen påverkar oss så starkt? Den påverkar oss precis som konst. Vi sjöng här tillsammans, musik är härligt. Och ni vet hur starkt musik kan gripa tag i oss. Hur djupt det påverkar oss. När människor har skapat någonting och så talar det rakt in i oss. Vad är det som gör att naturen talar till oss, griper tag i oss? Precis som ett konstverk. Ja, Davids svar är ju, därför att det är ett konstverk. Det finns en konstnär bakom som vill säga någonting till oss. Precis som den riktigt duktiga kompositören vill säga någonting till oss med musiken. Och när de verkligen lyckas så berör det oss väldigt djupt. Vi tar in den känslan som kompositören vill förmedla, eller hur? Det är det som är orsaken att naturen påverkar oss på samma sätt. Därför att den har en skapare som kommunicerar till oss genom skapelsen. Så, det var Davids första argument mot agnosticismen. Vi kan veta någonting om Gud eftersom Gud kommunicerar ordlöst genom själva skapelseverket. Nu ska vi läsa om det andra argumentet mot agnosticismen från vers 8. Så vi fortsätter läsa. Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt. Herrens lära är sann, den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus. Herrens ord är rena, de ska alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga. Mer återvärda än guld, en rent guld i mängd, och sötare än honung, en självrunnen honung. Genom dem blir din tjänare varnad. Att följa dem ger riklig lön. Här är det andra argumentet. David talar om en överlägsen språklig kommunikation från Gud. En överlägsen språklig kommunikation från Gud. Notera en intressant sak. I vers 2 så talade David om Gud. Och där står på hebreiska det vanliga ordet för Gud, Elohim. Nu byter han här från vers 8 och talar genomgående om Herren på hebreiska JHVH, alltså Guds eget namn. Och det här är en väldigt medvetet byte som David gör i texten. Han har talat allmänt om Gud. Nu kommer han att tala om Guds person och blir mycket mer personlig, och därför använder han nu Guds namn. Så är det ofta i Gamla testamentet att Gud, det används i texter som allmänt talar om Gud, så som Gud, som den som har skapat allting. Och så när författaren vill tala om den Gud som träder oss nära, den som går i förbund med oss, som visar vem han är, som visar sitt namn och sitt ansikte, så talar författaren om JHVH, om Herren, använder Guds namn. Och så gör nu också David här. Han talar om att Gud har slutit förbund med oss och gett oss en språklig och skriftlig uppenbarelse. Att Gud verkligen har talat på mänskligt språk till oss. Han använder 6 olika synonymer för att tala om den här språkliga uppenbarelsen. Att det finns en lag, en lära, ett påbud, det finns befallningar, ord och stadgar ifrån Gud. Allt det där är bara synonymer för samma sak. Gud har talat på mänskligt språk. Nu är det en del som blir lite sådär nervösa. Kan man verkligen föreställa sig att Gud talar till oss människor på mänskligt språk? Och en del tycker att det gör Gud lite liten, liksom att han skulle sänka sig till den här nivån och kommunicera på ett visst språk, hebreiska till exempel. Då är det viktigt, tycker jag, för oss att fundera på språkets funktion. Språkets funktion. Det är så här att utan språk kan man aldrig lära känna en annan person. Och nu talar jag inte bara om att använda stämbanden som jag gör just nu och tala muntligt. Jag talar om språk. Det kan vara muntligt, eller det kan vara skriftligt, eller det kan vara teckenspråk. Men det är i vilket fall ett språk. Utan språk kan man inte lära känna en annan person. Låt mig ta ett exempel som jag ofta tar. Jag har rest mycket tåg. Jag har ofta rest mellan Stockholm och Malmö. Med de gamla tågen så tog det ju nästan 6 timmar innan X2000. Det kunde till och med ta lite över 6 timmar. Och då kunde man hamna i en sån här kupé där man sitter 6 personer. 3 personer i rad och så 3 personer mitt emot. Så kunde man sitta där i mer än 6 timmar tillsammans på ganska få kvadratmeter. Om det var en typisk svensk kupé så var det ingen som sa ett ord på 6 timmar, eller hur? Och det innebär ju att man visste ingenting om de andra. Det är klart att du kunde försöka sitta där och gissa på klädstilen, försöka tolka anledsdragen, försöka titta på tatueringar, försöka titta på vad läser de för bok, vad har de för musik i hörlurarna, och så försöka, det är nog en sån sorts person. Men jag har ju ingen aning, eller hur? Det hänger ju helt i luften. Så länge ingen säger något. Men vi kunde åka Transsibiriska järnvägen och sitta där i 14 dagar. Om ingen säger någonting så kan man inte lära känna de andra. Eller hur? Man måste kommunicera. Och man måste kommunicera språkligt. Det är ju det här som man blir så orolig av när unga förälskade människor säger, åh, det är så fantastiskt, vi kan bara sitta tysta tillsammans. Ja, det är väl härligt att det inte känns liksom obekvämt att vara tysta ett slag. Men hur är det med relationer? Och Vad säger de som jobbar med att hjälpa människor med relationer? Vad är det första? Ni måste börja prata med varandra. Annars kan ni aldrig få ordning på den här relationen. Ni måste sätta ord på saker och ting, eller hur? Och så här är det ju. Om vi ska lära känna Gud så måste Gud tala till oss. Och det är det som David säger. Att Gud har talat språkligt, han har använt mänskligt språk, och han har valt att fästa det sedan i skrift så att vi kan läsa det. Så gör ju också vi med allt viktigt. Det sägs någonting viktigt och så skriver man ner det för att det ska bevaras, eller hur? Så att andra kan läsa precis samma sak. Det här är helt underbart. Det finns ett ord ifrån Gud. Gud har inte suttit tyst i tågkupén, utan han har börjat tala om vem han är, vad som finns på hans hjärta, vad det är han vill, vad han har tänkt med den här skapelsen, hur framtiden ser ut och så vidare. Det här gör all skillnad i världen. Om Gud har talat, då kan man lära känna Gud. Så sätter David upp en alldeles underbar beskrivning av Guds uppenbarelse, av Guds språkliga kommunikation. Och han gör det i satser där han först säger vad skriften är, han gör ett påstående om Guds ord, och sen vad skriften ger, konsekvensen av Guds ord, följden av Guds ord. Och han har ett antal satser som är uppbyggda likadant. Guds ord är sådan, och det gör det här med oss. Han säger, Guds ord är för det första utan brist. Det är klart det är Gud som talar, då är det inte fullt av fel och felaktigheter och misstag. Det är utan brist. Och det kan, som den gamla översättningen sa, vederkvicka själen, förnya. Det kan ge liv på nytt. Alltså Guds ord förnyar en människa. Det är utan brist och det förnyar en människa. Guds ord är sant. Det är vad det är. Det innehåller inte fullt av felaktigheter och misstag. Och det gör den oerfarne vis. I Guds ord kan man få en vishet som man inte kan få någon annanstans. Som andra psalmer i Psaltaren kan säga att den som håller sig till Guds ord är visare än sina lärare. Alltså Guds ord ger någonting som akademisk bildning aldrig kan ge oss. Guds ord gör oss visare än den gamle. Alltså det ger oss någonting som livserfarenheten aldrig kan ge oss, hur länge man än lever. Det är alldeles unikt att få tillgång till Guds kommunikation. Det är sant och det gör den oerfarne vis. För det tredje, Guds ord och Guds påbud är rätta. Det är inte godtyckligt. Det stämmer precis med vilka vi är och vad Gud har tänkt för oss. Våra liv faller på plats när vi börjar leva i enlighet med Guds ord. Därför att det är rätt, det som Guds ord säger. Och därför ger det hjärtat glädje. Det är ett härligt uttryck. Men det finns olika sorters glädje. Man drar ett skämt och så skrattar folk. Och det är en glädje på liksom 1,2 sekunder. Och sen är den glädjen över, eller hur? Och man ska inte underskatta det. Det är roligt om vi kan underhålla varandra. Men det är ju ingen glädje i hjärtat, eller hur? Den väller fram utifrån helt andra saker. Och det är när vi börjar följa Guds ord som den djupa glädjen i hjärtat börjar välla fram. Därför då kommer vi på rätt plats. Guds ord är vidare klart. Alltså det är begripligt. Man kan förstå Guds ord. Jag tror inte David menar att det inte finns en enda svårighet eller konstighet i Guds ord. Det tror jag alla bibelläsare får hålla med om. Visst, det finns saker som är svåra att begripa. Det finns saker man kan haka upp sig på och reagera på. Det finns saker man får grubbla över. Vad i all sin dag betyder det här? Hur? Och så. Visst finns det sådana avsnitt. Men det är ju inte det dominerande i Guds ord. Guds ord är klart. Det är begripligt. Det är meningsfullt att läsa. Man kan förstå det. Och därför gör Guds ord blicken ljus. Det kastar ljus över vår steg. Vi kan förstå oss själva och förstå mänskligt liv på ett helt nytt sätt. Blicken blir klar. Guds ord är vidare rent. Och därför ska det alltid bestå. Det är vad Jesus säger. Himmel och jord ska förgås. Men mina ord ska aldrig förgås. Det kommer en domens dag då allt som är ont och falskt ska avvisas. Men Herrens ord ska alltid bestå. Vi har någonting fast att hålla oss till. Och så slutar David med att säga, som en sammanfattning, att Guds ord är sant och det är rättfärdigt. Det är sant, det stämmer och det är rättfärdigt. Det är rätt det som påstås. Vilken fantastisk bild av Guds ord, eller hur? Varför är den kristna församlingen så försvagad i Sverige? Det finns säkert mer än en anledning. Man ska inte ge för enkla analyser. Det finns säkert ett antal olika orsaker. Men om ni frågar mig, så är en av de avgörande orsakerna att vi har tappat det här perspektivet på Guds ord. Det här förtroendet för Guds ord, glädjen över Guds ord, tilliten till Guds ord, att Gud verkligen har talat och hans ord är sant, hans ord är rätt, hans ord är gott, hans ord är meningsfullt. Och jag tror inte vi kommer få se en förnyelse i vårt land förrän vi som Guds folk hittar tillbaka till kärleken till Herrens ord. Man kan inte älska Herren och ignorera det han säger, eller hur? Det där vet vi i ett äktenskap, eller hur? Man kan jag älskar dig jättemycket, men jag struntar fullständigt i allt du säger. Nej, det där funkar inte. Det första ledet kommer väga väldigt lätt. Vad är det för sorts kärlek? Om man samtidigt kan ignorera det som personen säger. För David så har Guds ord ett enormt värde. Han tar två bilder, väldigt starka bilder av värdet av Guds ord. David hade gjort en fantastisk karriär från att vara fattig fåraherde. En oansenlig social och ekonomisk position till att bli kung i Israel. Och han vet ju någonting av rikedomens betydelse. Men han har ju också genomskådat, så att säga, det begränsade i vad kan rikedomen ge. Och i jämförelse med Guds ord så säger han, det är mer åtråvärt än guld. Det är ett större värde i Guds ord att veta Guds tankar och Guds vilja än att ha ekonomiska resurser. Och han säger, han som har varit på sin tids Nobelmiddagar och njutit av många saker, han säger Guds ord är sötare än honung. Alltså är ljuvligare för en människa. Det smakar bättre. Och han har upptäckt för det tredje att det finns en stor lön i att hålla Guds ord. Och han är till och med beredd att ta utmaningarna från Guds ord. Det finns livsviktiga varningar. Han är beredd att, så att bli tacklad, att bli stoppad, att bli utmanad och provocerad av Gud. Därför att han inser att Gud vet mer än han själv. Och därför är det viktigt att lyssna till Guds varningar. Och låta sig påverka. Mer återvärt än guld, sötare än honung. Det finns en stor lön långsiktigt. Och man kan bli korrigerad längst vägen. Vilket är väldigt viktigt för en människa. Hur lätt är det inte för oss att komma fel? Och därför är Guds varningar så viktiga. Okej, det här var Davids andra argument mot agnosticismen. Vi kan veta någonting om Gud, för Gud har talat. Och det gör hela skillnaden. Vi inte bara förstår att han finns genom skapelsen. Vi har tillgång till hans tankar i hans ord. Och då ska vi läsa den tredje delen. Det tredje argumentet mot agnosticismen. Där David blir mer personlig. Och han säger så här från den 13:e versen. Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om. Men hindra mig också från öppet trots. Låt inte få makt över mig. Då är jag utan brist och fri från svåra synder. Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till dig. Herre, min klippa, min hjälpare. Davids tredje argument är att det finns en överbevisande personlig kommunikation. En överbevisande personlig kommunikation. Så. Alltså det finns en ordlös kommunikation. Det finns en språklig kommunikation. Och nu det finns en personlig kommunikation från Gud. Jag läste här i den översättning jag har använt här i Bibel 2000. Ni som följde med i folkbibeln så att det här avsnittet. Där finns några skillnader i översättningen. Det är möjligt att översätta åt lite olika håll. Det gör ingen, det är ingen avgörande skillnad innehållsmässigt. Det som David nu säger här, det är att han har lärt känna Gud personligen. Utifrån uppenbarelsen i skapelsen och uppenbarelsen i ordet så har David lärt känna Gud på ett personligt sätt. Det är det som uppenbarelsen i skapelsen och skriften syftar till. Att varje människa ska dras in i en personlig relation med Gud. Så David kan säga om sig själv, jag är din tjänare. Och han säger om Gud, du är min klippa, du är min hjälpare. David har inte bara ett abstrakt gudsförhållande, jo det finns nog en Gud och sen lever han vidare. Han har dragits in i ett förhållande till Gud. Där han förstår sin egen kallelse, det är att tjäna Gud. Och han förstår någonting om vem Gud är, att Gud är hans klippa och hans hjälpare. Han har börjat lära känna Gud personligen. Och det är därför vi finns på den här jorden. Vi har blivit skapade för att lära känna vår skapare. Det är ett av de yttersta syftena med vår existens. Så kan ju Jesus säga, Johannes 17, detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna guden. Och David har lärt känna Gud. Utifrån Guds kommunikation har en relation etablerats mellan David och Herren. Den där relationen har blivit väldigt omtumlande och omskakande. Och David ger oss några insikter i vad hans vandring med Gud har lett till. David har fått insikt om synd. Och så är det när man dras in i ljuset från Gud. Då börjar man avslöjas. Saker och ting som ligger i skugga, som man själv försöker ignorera, blir ofrånkomliga och kommer fram i ljuset och börjar bli ett problem för en. David kan säga så här, vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om. Alltså det har börjat bli ett problem för honom att det finns saker i hans liv som är fel. Också sånt som han ännu inte är medveten om, men som han inser att Gud måste ha synpunkter på. Och han sörjer över att hans liv är sådant. Han har börjat älska Gud. Så är det ju om du älskar en person, så är det en sorg i ditt liv om du inser att den personen hakar upp sig på en mängd saker i ditt liv, eller hur? Och då önskar du att de sakerna inte skulle vara där. Och så har det blivit för David. Han vill leva för Herren. Han vill bli fri från sin synd. Så han har blivit medveten om sin egen trasighet. Och han har fått en längtan efter någonting annat. En längtan efter helighet. Och han ber att Herren ska hindra honom från att gå fel. Hindra honom från öppet trots. Att det som går Gud emot inte ska få makt över honom i hans liv. Den här erfarenheten känner människor genom hela historien igen. Att när man dras in i relationen till Gud så lär man känna en underbar Herre. Gradvis så blir man också mer medveten om sin synd. Och man får en längtan efter helighet, efter att bli annorlunda. Och vi kan se hur David uttrycker den längtan i att han önskar vara utan brist. Han önskar vara fri från svåra synder. Så det här är Davids tredje argument mot agnosticismen. Du kan personligen få lära känna Gud. Du kan få erfara att Gud finns. Du kan dras in i en relation. I en dynamik med den Gud som har skapat världen. Det här är inte bara ord och påstående. Du kan själv få bli en människa som vandrar i gemenskap med Gud. Du kan få erfara det. Det är det tredje argumentet. Vi behöver utmana vår samtid på alla tre områdena. Titta på världen, visst vittnar den om Gud. Lyssna till hans ord. Gud är inte tyst, han har talat. Sök Herren, för han söker dig. Och vill att du ska få lära känna honom och få erfara vem han är. Det är möjligt att lära känna Gud. David har i den här psalmen talat väldigt starkt om Guds ord, om att följa Guds ord, om att lyda Guds ord och hans längtan efter att göra det. Och samtidigt är jag väldigt glad att jag inte behöver sluta med David här. Därför att vi vet också att David, precis som vi är, så var han en trasig människa. Och han följde inte Guds vilja. Om du läser hans livsstory, som vi har ganska stora bitar av, så ser du att han var också en problematisk människa. Fantastiskt är att Gud valde att vandra med honom ändå. Sådan är Gud. Han vandrar med oss problematiska människor. Men jag är väldigt glad att jag inte behöver sluta med David, utan sluta med honom som är för mer än David. Och vi slutar med ett avsnitt ur Hebreerbrevets 10:e kapitel, som handlar om honom som verkligen har vandrat i Guds vilja och som har gjort det som David längtade efter, men som David inte fullföljde helt och hållet. Det står så här i Hebreerbrevet 10 om honom som är för mer än David. Jag läser från den 5:e versen och hoppas en lite längre fram till den 10:e versen. Därför säger Kristus när han inträder i världen: som det står skrivet om mig i bokrullen har jag kommit, o Gud, för att göra din vilja. Kristus sändes från Gud och han visar oss vem Gud är. Och han har verkligen gjort Guds vilja. Och det är det som gör att hans liv är så attraktivt. Det är det som gör att det är så starkt att läsa evangelierna. Därför att han har levt i enlighet med Guds tanke, med Guds vilja. Han har levt i renhet och sanning och lydnad och kärlek. Och så fortsätter Hebreerbrevets författare och säger: efter denna Guds vilja, alltså det som Jesus sändes för att fullgöra Guds vilja, efter denna Guds vilja har vi helgat genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Det var Guds yttersta vilja med honom som är för mer än David. Att han som själv levde i enlighet med Guds vilja också blev krossad och ödelagd för vår skull. Vi som liksom David har brutit mot Guds vilja. Och här är det yttersta anledningen till varför vi kan lära känna Gud. Att Jesus, hans kropp, har brutit sönder på korset för oss. Så att nu är vägen till Gud öppen för oss trasiga människor. Det är därför som vi har korset så centralt. Därför som korset fanns på väggen här när vi sjöng. Därför att det är han som är för mer än David, som fullbordar Guds vilja genom att han dör för oss. Och nu kallas alla människor att lära känna Herren och börja vandra med honom. Mitt i vår trasighet, mitt i vår ofullkomlighet, så går Gud med oss. Vi har ett underbart budskap till den värld som säger: nej, jag tror inte vi kan veta någonting. Det är möjligt att lära känna Gud. Herre, jag tackar dig för att du har gjort dig känd och åtkomlig, och ännu mer att du har valt att gå i döden för oss och göra vägen öppen så att vi kan få närma oss dig, du som först har närmat dig oss. Tackar dig, Herre, för att du inte är en okänd Gud, utan att du har talat till oss och gett oss ditt ord. Och vi ber dig för oss själva här att vi ska få vandra med dig, för att fördjupas i vår vandring med dig. Och vi ber dig för vår tid och vår kultur, de människor som vi har runt omkring oss. Herre, att dörren inte ska stängas, utan att den ska sparkas ut på vid gavel. Och det ska börja flöda ett andligt liv över Sverige igen. Att människor ska få lära känna dig, Herre, och få vandra med dig. Ber om det i ditt namn, Jesus. Amen.